A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Klåda på armen, yrsel, kast humör. Ont i halsen, gult bajs, hjärntumör. Är jag sjuk? Är jag sjuk? Är jag sjuk?
Hej och välkomna ska ni vara till säsongens sista avsnitt av podcasten Är jag sjuk? Alltså säsongens sista som, ja, innan sommaren drar igång. Vi kommer ju ha sommaravsnitt som ni vet om med frågor från er lyssnare. Men det här är den sista fullängdan innan sommarlovet. Det är jag, Nisse Hallberg, Emil Uggla, Jesper Sadén och den första återkommande gästen, våran allas egna psykolog, Agnes Mälsran.
Tack.
Hej, hej Agnes. Hej Agnes. Hej Agnes.
Hej
Agnes.
Hej, hej.
Kul att du ville komma tillbaka.
Ja, kul. Tack för att jag fick göra det. Jag blev ju lite så där osäker på om ni ville ha mig igen.
Det var så härligt och trevligt. Och väldigt många lyssnare som hört av sig. Inte om dig, men
många andra avsnitt har de hört av sig.
Det jag gjorde nu var ju bara att ställa en försäkringsfråga för att få bekräftelse.
Vi börjar redan.
Jag var på semester,
läsa våra tankar och
semester med min mamma och vi var i Grekland och så stod jag och kollade mig i spegeln och bara, ah, shit vad tjock jag börjar bli. Var på hon, alltså jag vill också bara ha, nej. Och så här, ja, men du ser stark ut också. Och det är sommar vi ska prata om. Vi ska prata om, vad då Jesper?
Vi ska prata om, alltså dagens avsnittstitel är olycklig på sommaren. Alltså när sommaren inte är så jädra lycklig som den förväntas vara. Och om man jämför med alla andra. Liksom så. Nej, för det är ju faktiskt så att man, det är många som inte är lyckliga på sommaren.
Ja, men det är två månader nyårsafton då man förväntas göra saker och vara perfekt.
Precis så.
Man är olycklig i paradiset.
Ja.
Exakt.
Jag kan säga, det är jag som har valt ämnet. Och det är för att jag har sedan länge haft en dålig relation med sommaren. Och framförallt innan sommaren. Men också just kunna känna sådär, vad ska jag göra? Och hatar att få frågan, vad är det för planer till sommaren? Då vill jag inte dö, men jag vill gå därifrån. Så det här är liksom mitt sätt att få gratis psykologtid.
Det är skitbra, det behöver många.
Nej.
Alltså.
Ja, nej, jag skojade bara. Jag tycker att det är ett bra ämne och jag tror att det är många där ute som kan relatera helt enkelt. Ja.
Och det tror jag också.
Ja. Men först skulle vi höra lite här. För sist vi sågs, Agnes, så gav ju du Emily en läxa.
Jag brukar kalla det för uppdrag. Hemuppdrag. Uppdraget gick ut på att du skulle börja närma dig gräsmattorna. Du pratade om den här målbilden med att gå med bara fötter i gräset.
Exakt.
Ja, men hur har det gått, Emily?
Nu känner jag mig som en jättedålig liksom, elev. Eller en typisk undvikande person, för jag har inte gjort det.
Elev.
Men det jag kan ha gjort någon gång, att jag liksom tog av mig skon lite snabbt för att jag var tvungen att ändra någonting i skon och då nuddade i för sig gräset. men jag är egentligen bara väntar på rätt tillfälle. Jag är taggad, men jag är inte så mycket ens bland gräset.
Precis, du har inte stått där och undvikit och liksom förstärkt
Nej,
ångesten.
Nej, jag har
inte fått
pröva.
Du har snarare inte varit i en setting där du har kunnat prova. Då,
Nej, hittills. Exakt. Det är väl mer det liksom.
Ja. Och vi kan ju, alltså, vi ska till Grekland om några dagar.
Mm-hmm. Men finns det ens gräs där? Känns så jävla topp.
Ja, ja, ja. Det finns gräs.
Där
kan man ju liksom där kan det börja akklimatisera fötterna lite, för där är inte så mycket fästingar.
Ja.
Eller några alls. Där kan du bara träna på lite gräskänsla.
Och då, hur vet du att det inte är fästingar där?
Nej, det tror jag inte.
Det är inte i södra Europa.
De har inte råd.
Okej, jag förstår.
Men... och sen ska vi till landet efter, och då har du 2 veckor.
Landet är ju...
Det stora testet. Så vi KBT-ar i Grekland.
Ja, men då tar vi en uppföljning efter sommaren.
Ja.
Men då gör vi det då.
Ja.
Vår tredje dejt här. Då.
Vi följer upp det. Så jag drömde att jag såg något på Instagram att du var på en gräsmatta.
Nej, jag har ju varit. Men det kanske var för att jag åt banan. För jag är också rädd för bananskal.
Ja, det var det du exponerade
för. Det. Ja,
just
jag åt
det.
En banan.
Underbar dröm annars.
Men då hade jag sån jävla tur, för jag hade tänkt att jag inte skulle tvätta händerna, men sen när jag kom upp i korridoren jag var på, då var det en sån här handdesinfektionsgrej. Jag bara, var tvungen. Men.
Mm. Nej, men alltså, som sagt, tillfällen kommer att ges.
Ja. Det kommer det.
Och då finns vi där för dig och följer upp.
Jag kan filma hennes första små tassande steg på gräsmattan.
Men det måste ju nästan göra, så Gud, det finns bevis.
Och skicka till mig, för jag gillar att få den typen av bilder, och så att jag kan få hurra.
Roligt.
Ja.
Så ska jag
Det är härligt. Hörrni, semester.
Ja.
Den jäkla skiten. Nej, men semester, om man bara går igenom sådär. Semester är en ledighet som beviljas av en arbetsgivare till en arbetstagare. Det kan vara betald eller obetald. I många länder finns en lagstadgad semester för de flesta arbetstagare. Ordet ferie förekommer också ofta i plural för längre ledighet eller skollov. 1938, mina vänner, så lagstadgas det i Sverige att alla arbetare har rätt till 2 veckors betald semester.
Mm-hmm.
1978, året då jag föddes, så lagstadgade man upp den här semestern till 5 veckors semester, vilket även råder idag. Man har försökt gå från 25 dagar till 27 dagar, men så gick man tillbaka till 25 dagar som vi har idag, 1994. Då. USA är det enda rika landet i världen som inte har en lagstadgad semester.
Otippat.
Ja, men eller hur? Osoft. Industrisemestern, oftast i juli, då industrier kom överens om att samtidigt stänga ner fabrikerna. Nu så gör man inte det riktigt på samma sätt, utan det finns andra produktionssätt och så att det är inte lika synkroniserat, men det finns ju ändå en industrisemester att prata om, eller hur?
Det jag kallar väl mer mest industrisemester,
då alla
de flesta
drar.
Tar då de flesta lediga. Är lediga. Precis.
Fast de står väl inte och bryter malm någonstans.
Ja. Nej, men som sagt, personligen så har jag alltid haft svårt när frågan kommer i mars eller februari från arbetsgivaren att säga, hörni, ni måste komma in med era semesterönskemål. Då får jag panik och jag blir lite arg att någon ska tvinga mig att så långt innan bestämma vad jag ska göra på en sommar och hålla på och rodda ihop med alla, ja, man måste ju fråga massa människor, det är inte bara att bestämma själv, man måste önska semester. Jag måste prata med min dotters mamma och synkronisera med henne. Har jag en relation så måste jag synka med den personen, och sen inte minst synka med mig själv, vad jag vill göra.
Ja.
Och just alla de där sakerna, jag tror att det är det som gör att jag blir lite orolig inför sommaren. Samtidigt som jag förstår att man måste planera för att saker ska bli bra. Man kan inte bara vara spontan, men jag vet inte. Ofrivillig ensamhet är något som en av 10 personer beräknas lida av, enligt vad jag tittade upp. Självklart så förvärras ju det här under sommaren. Agnes, kan vi börja med det här med ensamhet? Vad kan du om det? Nej, men träffar du många klienter som...
Ja, jag känner igen den bilden du målar upp. Ja. Du är ju verkligen inte ensam, Jesper.
Nej.
Och jag tycker det är så fint att du tar upp det. Jag tycker det är liksom ärligt och autentiskt och genuint. Jag tycker om dig så mycket för att du gör det. För jag tror att många lyssnare kommer känna igen sig. Nu stänger ju jag alltid för sommaren själv.
Ja.
Men jag märker ju också att ångesten går upp för vissa. Det är som att de mobiliserar sig inför det här sommarlovet. Och särskilt personer som är ensamma. Och vi ska också prata om, alltså, om den yngre generationen. Alltså när man är i skolåldern.
Ja.
Det är också en väldigt ångestladdad period för många unga, ungdomar som inte riktigt vet vad de ska göra av sig själva. Vissa blir ju inte uppringda av några kompisar, utan de sitter och hänger någonstans och så. Så att det är inte så självklart att det faktiskt blir roligt eller kul. Nej. Och det finns ju ekonomiska aspekter också. Och nu är det inflation också. Ja. Den här pressen på en perfekt sommar, vad fan gör det med oss?
Och vad är en perfekt sommar?
Ja, och varför ska den vara perfekt? Och du sa så här, man kan ju inte bara vara spontan och sådär. Men tänk om man ändå kunde få vara det.
Ja, det är ju mallen.
Jag försöker vara det nu, den här sommaren. Jag försöker göra någon ny grej varje sommar för att sen nå någon form av hanterbarhet. Sen ska ju sägas, jag är ju inte ensam. Jag har ju en dotter, jag har många vänner och sådär. Men någonting skapar ändå en ensamhetskänsla till sommaren. Det är det som är lite paradoxalt. Jag har god ekonomi, vilket gör att jag faktiskt, och jag har en bil, jag kan köra. Alltså jag har alla förutsättningar, men ändå blir det en känsla. Det jag försöker nu för tiden på sommaren, det är att jag har sommaren, jag planerar när jag har min dotter såklart, för det måste planeras. Men sen försöker jag liksom ta vecka för vecka när jag väl är där. Samtidigt så finns ju känslan av att säga, men då missar ju jag att vara med och hyra det här fantastiska huset i Italien tillsammans. Lite där, traggligt. Men om vi ser på, vi pratar om barn, jag läste också att alkoholkonsumtionen, vet ni hur mycket den ökar i juni och juli jämfört med den
försäljningen?
Ja, konsumtionen.
Ja.
Vet ni hur mycket den ökar? Jo, november är den månad på året som vi dricker minst. Vet ni hur mycket större konsumtion där i juni och juli?
Nej.
60% högre.
Men det känns inte så, ursäkta, det tycker jag låter inte jättemycket.
Det är ändå ganska mycket, va? Eller?
Ja, men alltså dubbelt så mycket hade jag minst räknat med.
Ja.
Alltså, eftersom att så här, folk har semester och sen... Ja, inte innan klockan fem. Då är man alkoholisten klockan fem bara skjutsas.
Ja, men jag känner ju redan nu så fort solen kom fram. Då, jag skulle vilja ta ett glas vin varje dag.
Ja, nej, men absolut. Ja. Det kan jag hålla med.
Och jag gick ju i Rörstrandsgatan upp hit. Det var ju fullt med folk som
man blev så frestad.
Det var ju klockan före fem.
Ja, och det har regnat.
En arbetsdag i början på veckan. Liksom. Ja. Nej, men 60% men kan jag tycka mycket. Eller jag kan tycka till mycket, men jag förstår vad du menar. Ja. Vet ni hos vilka som ökar mest som grupp?
Jag tror det är kvinnor.
Småbarnsföräldrar.
Jag tänkte precis säga det. Småbarnsföräldrar.
Och det kan ju vara en relativ effekt för att det kanske inte dricks så mycket de andra månaderna och så har man semester. Men det är också att tänka på... viktigt att tänka på.
Gud, ja, men det tyckte jag var spännande.
Men Bris säger ju att telefonsamtalen ökar ju också på sommaren.
Ja, det är så.
Men det kanske ingick i din research här.
Ja, nej, men det läste jag också att Bris ökar sådär 20% eller något, och just apropå det du pratar om, att det är många barn som faktiskt har det ganska tomt på sommaren. Socialt och ekonomiskt.
Om du tänker ekonomiskt, att som jag var ju betongbarn, vi hade inte mycket pengar. Alla försvann ju.
Ja.
Det var ju liksom de ensamstående mammorna som inte hade ekonomin. Det var ju de kompisarna som var kvar. Alla andra var ju på landställen eller utomlands.
Exakt. Ja. Och jag minns ändå de somrarna som härliga.
Jag hade ju kanon. Man fick ju, men då hade vi också ungdomsgårdar som hade sommaraktiviteter och tog hand om alla liksom renstensungar.
Jag var väldigt mycket ensam, men hade liksom tillgång till skog och allting. Och jag kan inte komma ihåg att vi åkte någonstans. Nej. När jag var jätteliten i alla fall.
Nej.
Nej, men apropå det, liksom, att vara ett betongbarn. Jag tror inte riktigt att man som barn... som litet barn jämför så mycket egentligen.
Nej, det kommer ju föräldrarna.
Ja, men det kommer ju lite längre upp i åldrarna. Men är man omgiven liksom av på något sätt människor som är i liknande situation, så kanske man inte drabbas av det på samma sätt. Men jag vet inte, nu med sociala medier och allting som går ner i åldrarna, så kanske man höjer ribban. Och man pratar ju jättemycket om hur synd det är om människor som inte har möjlighet att åka hit och dit och allting. Så att det var ju kanske ingenting som jag tänkte på i början på 80-talet. Att det gick någon nöd på mig. Jag kommer ihåg sen på mellanstadiet att jag väntade på att få åka på ett kollo. Och resten av de två månaderna, kollat var två veckor, så satt jag hemma och läste så här böcker som jag köpte på Myrenas, typ så här Harlequin-böcker, och hade typ ingen att vara med.
Nej.
Du fick ändå åka på kollo.
Är det ni som terapeutar mig nu? Jag bara sitter här och tycker synd om mig själv. Nej, men jag gör inte det, för jag tyckte ju inte synd om mig själv då. Absolut inte. Det var ju det. Men idag, med alla de här jämförelsefällorna, med sociala medier, den här liksom hetsen som du är inne på, vad har ni för planer i sommar? Var ska ni åka någonstans? Vi ska till Mallis som vanligt, och vi ska till, jag tänker också det är så här Stockholmsaktigt.
Men jag vet inte, jag tycker det? Den där pressen, det, om det är någonting som irriterar mig så mycket, så är det varje gång det blir lov. Och så här, alla åker utomlands. Alltså det är så många som drar iväg, åker en vecka till Mallis eller liksom överallt. Och det har vi aldrig gjort liksom.
Nej.
Men det blir väldigt, så här, jag vet inte, jag tycker bara att...
Jag tror att det är jättemycket knas. Också så här... För att vi var inte lidande när vi var små. Varenda friluftsdag, alla andra åkte till Rom eller så, vet så här. Jag var i badmintonstadion för att vi hade inga pengar.
Mm.
Vi mådde inte dåligt av det.
Ja, då var du tvungen att betala skolan.
För ja, exakt. Extra.
Ja, jag fattar.
Men mamma har ju fortfarande ångest. Och så här, ni fick aldrig lära er. Bara, det har inte drabbat oss ett piss.
Mm.
Utan jag tror att det tär mer på föräldrarna.
Mm.
Faktiskt, som ser vad de andra har råd med att göra för sina barn.
Mm.
Det tror jag är väldigt liksom...
Mm. Det är väldigt svårt. Jag vet att jag så här satt och läste tidningar och bara så här, okej, vilka är gratisaktiviteterna? Så bara strök jag under och bara, okej, då kan vi göra det och det och det liksom. Ja, gulligt. Men,
nej, inte gulligt. Det är väldigt fint. Jag blir rörd.
Ja. Men det är ju liksom... Och då, eller att man bara sitter i en park en hel sommar. Det är ju också väldigt tråkigt som förälder. Ja. Att man bara väntar ut tiden liksom, på något vis.
Men det är så det känns ibland. Mm. Alltså att vänta ett, snart kommer hösten. Samtidigt, det, jag gillar inte att, alltså jag älskar inte att jobba måndag till fredag. Det gör jag inte. Jag tycker det kan vara jättejobbigt och det behövs semester. Men ibland är det nästan så här, snart kommer folk tillbaka. Mm. Snart kan man träffas efter jobb. Alltså lite sådana saker. Jag tror just den här flykten att folk drar. Och sen att man måste tajma in allting. Så bra. Det är så många människor man vill hänga med också. Gärna. Och det är svårt att få ihop på just den korta tiden.
Det var ju lättare på 90-talet. Då kunde du ha tråkigt 9 veckor. För sen kom Vattenfestivalen.
Ja, jag tänkte precis säga
det.
Ja, kommer du ihåg det här underbart passet man fick i skolan?
Ja, just det.
Sommarlovspasset, eller vad det hette.
Ja,
med liksom så här, fri entré till Eriksdalsbadet. Och
ja, fint. Sånt. Finns det fortfarande?
Jag vet inte.
Nej, det tror jag inte.
Det tror jag inte.
För jag tror jag fick man inte busskort ett tag?
Jo, men det tror man ska få i år igen.
Ja, det kanske man får i år.
Ja, jag har hört något rykte.
För det är ju fantastiskt spenderade skattepengar faktiskt för att jämna ut lite möjligheterna.
Gud, det tycker jag är väldigt fint.
Faktiskt. Nej, men just då, alla de här aktiviteterna. Alltså nu skulle det nästan kunna liksom klassificeras som psykisk misshandel om ett barn inte får gå på Grönan, Kolmården, Skara Sommarland och Liseberg en sommar.
Och Astrid Lindgrens värld.
Astrid Lindgrens värld.
Så att... En rättighet tiden.
Ja, men lite, lite så.
Det skulle också klassas som psykisk misshandel om du som förälder måste göra allt det.
Ja,
ja exakt.
Ja, men verkligen. Nej, men så det är väl mycket föräldrastress då? Så, kanske också.
Eller det är den jag känner igen mig i alla fall. Liksom om vi pratar ensamhet på sommaren.
Ja. Men, fan, när jag gjorde lite, det finns ju liksom, det här är inget ämne i på läkarprogrammet eller något sånt där, och det finns liksom ingen sida att läsa just olycklig på sommaren, det är ingen diagnos direkt, men så jag satt och försökte göra lite research och så hamnade jag på ett forum. Det var liksom inget forum kopplat till psykisk ohälsa, men så hittade jag något som jag tänkte läsa upp.
Mm.
Som, dels så kunde jag känna igen mig lite, men det här kändes så otroligt... jag blev, det tog på mig att läsa det. Det här var då skrivet för inte så länge sedan. Och det är ganska långt. Det är 1 juni och sommaren är här. Jag är ensam igen. Visserligen har jag en kontaktperson, men vi ses bara 2 gånger i månaden. Samtidigt ser jag folk festa varenda jävla helg. Jag har beslutat att detta är den sista sommaren som jag är ensam. Nästa år fyller jag 30 och ser jag att det blir en likadan sommar igen, då ska jag avsluta mitt liv. Jag vill inte fira min födelsedag själv. Nästa midsommar så har jag vänner och en partner, eller så hänger jag från kroken i taket. Jag bor på 8:e våningen, hoppa kan också fungera. Det brukar bli som värst vid midsommar. Jag tar medicin, men det finns en risk att jag börjar skada mig själv eller annat dumt. Jag har avstått från alkohol under en längre tid, men detta kan ändra sig fort. Det enda som motiverar mig är att jag har en tydlig vision kring vem jag vill vara. Jag har spenderat mycket tid sedan pandemin och har insett att jag inte längre uppskattar den jag är och vill bli en annan person. Därför har jag kommit på saker jag vill göra under sommaren så att jag kan känna att något produktivt händer. Och så är det en lista. Jag ska lära mig att åka skateboard. Inga tricks utan bara åka runt. Jag ska löpträna mer så jag håller mig i form samt håller mig utomhus i det fina vädret. Jag ska designa tatueringar som jag ska fixa vid ett senare tillfälle. Kanske pierca mig i ena ögonbrynet. Jag ska utforska möjligheten att få tag på droger. Jag vill gärna testa cannabis och marijuana då mina åsikter har ändrats kring att röka på. Jag ska spendera mycket tid och läsa guider kring hur social interaktion och hur man passar in. Så när jag träffar folk så ska allt gå fint. Har inget jobb eller studie just nu, men förhoppningsvis blir det av till hösten. Just nu har jag inga att öva social interaktion med. Jag är öppen för tips och råd kring vad andra saker jag kan göra för att underlätta min situation så att sommaren inte förstör min psykiska hälsa ännu mer. Tack på förhand.
Uff.
Mm. Och det där slog en hårt.
Men jag vill bara, så det är så synd att den här personen inte har skrivit det här till oss så att man kunde ha kontakt.
Ja.
Känner jag.
Mm. Här har vi ju
liksom... Om den här personen mot förmodan skulle höra det här så kan vi bara säga, testa inte cannabis.
Nej, nej, gör inte det. Det är en dålig stund att experimentera.
Ja, ja.
För det gör oftast inte att man kommer ur social isolering.
Mm. Nej.
Men det här var ju ett extremfall på ämnet. Mm. Men jag vill ändå läsa upp det.
Jo, men också ett exempel på hur sommaren då kan accentuera alla de här problemen så att de liksom blir ännu mer på djupet, karvande smärta. Liksom. Mm. Och det jag hör här är just den här liksom, personen som vill vara en del, vill ha någon sorts grupp, tillhöra en grupp, men som känner sig exkluderad. Pratar om social färdighetsträning, men har inga naturliga möjligheter att träna på det. Och då när sommaren kommer och det inte finns några rutiner, kanske den här kontaktpersonen har gått på semester. Eller alla, vi säger att den här personen arbetstränar någonstans eller är i någon annan arbetsmarknadsåtgärd. Allt det där, när det pausar, så finns det ingenting.
Och det jag tyckte var lite... Det var ju hemskt det här med att avsluta sitt liv. Alltså otroligt, obeskrivligt hemskt att sådana funderingar finns med. Men sen den här listan tyckte jag var lite fin. Det här ska jag göra på sommar. Jag ska lära mig att skata. Mm. Inte tricks, utan bara åka.
Ja.
Alltså det, ja.
Och det är ju en vettig liksom, beteendeaktivering. Mm. För det kan den personen påverka. Mm. Eller hur? Det kan sätta igång systemet, de här aktiviteterna, till att må bättre faktiskt. Och förhoppningsvis träffa andra som också är toleranta. För okej, allt det här med social färdighetsträning, till exempel vid autismliknande tillstånd.
Ja.
Mm. Jag hoppas ju att människor i övrigt ska bli mer toleranta och mer autismvänliga.
Mm.
Så att den här personen känner sig faktiskt accepterad som han eller hon är.
Ja.
Mm, verkligen. Mm,
precis.
Men jag tycker också den där listan, förutom drog delen,
den kom in liksom från hörnet där.
Inte superbra att kombinera med suicidala tankar till att börja med.
Nej.
Så det är en massa andra minus också.
Precis.
Men, men sen kan man också bli orolig för bakslag. Alltså så här, nej men det gick inget bra att åka skateboard. Och så känner man ett misslyckande över det liksom.
Och framförallt om man är själv.
Ja,
om man inte har någon som kan peppa en eller låta en att försöka igen. Eller så
men
där
man får väl då ta det lekfullt. Liksom.
Mm.
Ja.
Men ska man lära sig någonting som att skata eller till och med cykla så måste man just tillåta sig själv att misslyckas och slå sig och göra illa sig.
Men man lär sig ingenting av framgång. Man lär sig misslyckas.
Ja, precis.
Absolut.
Så.
Men ja...
Men vad händer nu vid framgång, så är det någonting vi oftast skippar när vi lyckas med något. Och vad är det, Agnes?
Belöning.
Och belöna oss själva och klappa oss på axeln.
Mm. Mm.
Faktiskt.
Precis.
Så att det kan alla som lyssnar på det här börja med, oavsett vad det är.
Mm.
Att man faktiskt lär sig framgång också.
Mm. Ja. Väldigt viktigt.
Mm.
Ja, så är det i alla fall. Och som sagt, det här hittade jag i ett forum. Men lyssnar du på det här så... Hör av dig, snälla. Och om inte annat, berätta hur det gick med skejtandet och den här listan. Och
ja, väldigt inspirerande.
Jag är en person som har misslyckats med väldigt mycket i mitt liv. Mm. Men jag skulle aldrig misslyckas med att pierca mitt ögonbryn. Så jag tycker du börjar med det.
Ja, det fanns sant.
Så här, fan, det finns inget bättre än att bocka av saker från en lista.
Nej. Helt klart.
Och kom ihåg att det här med suicidalt tänkande, ha det som någon sorts alternativ, att saker och ting kan kännas outhärdliga och oändliga ibland, men även det kommer gå över, även när det känns som mörkast i de mörkaste stunderna, så kom ihåg att det kommer gå över, just det där tillståndet som när man är faktiskt har de här tankarna.
Ja.
Jag brukar kalla det för suicidalt beteende, och då ingår det just det här tänkandet att man vill slippa sitt eget liv.
Just det.
Och det är någon form av eskapism, att man vill slippa sin tillvaro. Men om man går över till handling så är det irreversibelt. Då kommer man ju aldrig få reda på hur det skulle kunna bli. Så den här visionen du har, eller den här personen har, nu pratar vi ju med den här personen. Ja, men tänk på det, vad fint! Alltså visionen den här personen har är ju en drivkraft. Och man ska tänka på visioner och värderade riktningar. Inte som slutmål som man måste så att säga, uppnå. Utan mer som att man alltid går i den riktningen. Och oavsett om man når de här delmålen eller inte, så är det en resa på väg i ens riktning. Åt rätt håll. Ja. Åt något håll. Man lär sig. Mm. Så visionen är ju inte till för att man ska liksom bestiga det här berget Mount Everest och bara lyckas och vara klar. Utan det är resan dit.
Ja, men verkligen. Och just den här visionen och riktningen, värderingen, är ju det här med sociala. Och det tycker jag är så fint att det finns. Och snälla, gör så. Hör av dig till någon inom oss i vården om det är så att det här fortsätter. För det finns, även om utsikterna känns så små för att faktiskt må bra, och så finns det alltid någonting man kan göra.
Exakt.
Alltid. Ja. Det var det. Nu blir det tungt kanske.
Ja, men ska vi ta en liten paus från det här? Ja, men det är inte ett lyckligt ämne, men vi kanske kan få det att bli lite lyckligare för vissa.
Ja.
Genom att inte känna att man är själv heller.
Nej,
exakt.
Men vi kan ju samla trupperna och däremellan kanske ta ett litet inslag. Ett återkommande inslag. Ja. Så jag kommer be Daniel. Ja, det är inte live. Jag fejkar att det är live.
Ja.
Daniel, hör du mig?
Ja.
Nej, det där. Du behöver inte svara. Du kan spela jingle. Nisse går till doktorn.
Emily går till doktorn. Ja, oj, vänta nu här. Vem är det jag ska träffa?
Du känner igen oss från förr.
Jag känner igen er jättemycket. Men,
du kanske hörde att vi plingade på två gånger. Ja. För det är för att vi båda går till doktorn idag.
Va?
Ja, det gör vi.
Åh, vilken lyckodag.
Eller hur?
Ja, välkomna in, slå er ner. Den som börjar prata.
Okej, men jag kan börja. Ja, det var min idé att vi skulle gå tillsammans, för vi ska ju på resa strax. Ja,
just det.
Ja, igen.
Eller det vet jag inte.
Nej, men det ska vi i alla fall. Ja. Och då är det några grejer som jag har hakat upp mig på.
Ja.
Mm. Så jag kör bara nu.
Kör.
Det ena är, och jag är osäker på om jag kan gå till doktorn med det här, eller om jag måste gå till en gynekolog. Men,
det märker vi.
Ja, så här, jag ska få min mens när vi är bortresta.
Ja.
Och jag vet ju att man kan få piller som skjuter upp mensen.
Ja.
Så dels kan en vanlig läkare, kan du skriva ut det till mig?
Om jag kan.
Oh, vad bra!
Om, då har du kommit rätt.
Okej, vad skönt.
Ja.
För då skulle jag gärna vilja ha det. Och sen en annan liten grej. Man är alltid orolig för infektioner när man åker utomlands.
Ja.
Och jag har nu använt en deo, sån här naturlig deo med bikarbonat. Och jag kommer på att det här har hänt mig förut när jag använt det. Att jag får liksom märken under armarna. Som när man rakar och så blir det... Alltså,
prickigt.
Ja, men prickigt, men också lite hårt, lite kliigt, lite oskönt liksom. Och jag vill bara inte att det här ska liksom förvärras på våran resa.
Nej.
Men ska jag bara liksom... Jag har slutat använda deo nu för ett tag liksom.
Ja.
Och jag tänker att det är många med mig som säkert får såna här rak... eksem eller vad fan det nu är.
Så folikuliter, hårsäcksinflammationer brukar det kunna bli när man, där man rakar hud nära.
Ja. Men det är också som att det är som ett litet mönster. Det är inte bara små ploppar, utan det är liksom ja, mer som en liten...
Är det inte bara bättre med en vanlig deodorant än bikarbonat i armhålan?
Jo, men tydligen är det.
Bikarbonat är ju väldigt snällt ämne. Så att det,
jag tror
liksom
att det är som lite
farligt.
Mjöligt. Att det liksom blir någon irritation. Liksom.
Ja, men då kanske bikarbonat är inte så bra för dig.
Nej, och då annars skulle, kanske det är skitbra.
Jag skulle nog... Men, behöver du verkligen deodoranten när ni är ute?
Ja,
alltså när man luftas och badar och liksom...
Det är så mycket saltvatten, jag kanske inte behöver det.
Ja, men saltvatten, alltså det är ändå fritt och luftigt och så.
Men jag har så här lite dermovatsalva hemma.
Ja.
Kan jag ta det?
Nej.
Nej.
Alltså,
synd.
Dermovat är en ganska stark kortisonkräm.
Ja.
Ja. Och det ska du kanske inte ha. Alltså, är det så att det blir som små prick och just där du rakar alltså under armarna och då ska du snarare använda klorhexidin och se till att hålla rent.
Klorhexidin.
Mm.
Det ska jag köpa.
Köp det.
I våran lilla gemensamma reseväska.
Ja, för det är behandlingen, alltså förstahandsbehandlingen mot follikulit.
Okay.
Helt enkelt.
Ah.
Då håller man rent där och så ser man till att inte raka hudnära när du har dem där. För så fort du gör det. Problemet är ju att det blir ofta bakterier. När du rakar så nära huden, det kan också hända på ben då, eller ja, överallt där man rakar nära, så kan man få in lite alltså lite hudbakterier i de här hårsäckarna, så blir det infekterat och inflammerat och så att det brukar vara en bra grej att liksom skippa ett tag.
Okej.
Ja.
Då gör jag det.
Helt enkelt. Och sen tycker jag att sen när ni är där på stranden och Nisse badar och leker med hundar och sånt där, du behöver ingen deodorant då.
Nej. Det behöver inte.
Ja, nej.
Om du undrar vad jag hade ingen fråga. Jag skulle följa med.
Ja.
Nej, men det är alltså egentligen bara, men det här kan jag inte jag fråga. Nu
jag ska bara säga det med mensen, att det finns absolut möjligheter för mig att skriva ut ett läkemedel som då kan skjuta på mensen.
Men visst måste jag också börja med det innan mensen kommer?
Ja, men precis.
Ja.
Men visst, ja,
exakt. Då måste jag börja typ imorgon.
Okej, och eftersom att jag vet att jag kommer få simöra när jag är, kan du bara damma på en karta?
Mega antibiotika.
Ja. Ja. Riktigt, som låser bort allt utom HIV.
Ja, precis. Ja. Nej då.
Jag har ju, sen vi hade det avsnittet, nu har ju mitt öra börjat fucka ur.
Ja, har du?
Ja, på riktigt.
Ja.
Så att det vore schysst. Ja.
Nu sitter du, men jag vet att det är för att vi poddar, så sitter du med såna två in-ears-lurar som täpper till, såklart.
Ja. Men, ja, väldigt varligt.
Men har du köpt sån här som jag sa?
Nej, jag
nej, men sån olja, så öronspray.
Jag ska göra det.
Ja.
Men annars,
för det kan ju vara...
Man kan inte skriva ut i förebyggande syfte antibiotika.
Nej, det gör vi inte. Vi måste ta ansvar.
Jag vill bara kolla.
Och
att...
vad var det vi sa? Skulle man verkligen äta tabletter om man har en yttre öroninflammation?
Alltså, det kan man göra så.
Ja, i Grekland kanske, men nu fortfarande i Sverige. Mm. Nej, utan det är ju lokalbehandling. Och vad är det ni ska ha med er, tittar jag på er båda, till Grekland?
Aceton och tops.
Nej, inte aceton. Och inte tops.
Alsolsprit menar jag.
Alsolsprit.
Alsolsprit. Små såna här mus-tamponger.
Ja, precis. Nej, men någonting. Alltså alsolsprit och sen så den här förebyggande sprayen skulle du köpa igår och använda.
Ja, men då hade inte jag något mer. Det var ju dumt att jag kom hit då.
Sånt händer.
Hon
var jag brukar säga så här. Det var ändå kul. Det var ett enkelt besök och det var väldigt trevligt att träffa dig idag.
Ja.
Mm. Ja.
Ja, men då...
Och Emelie.
Tack.
Är ni glada? Ja. Eller glada? Är ni... Frågan,
är, men jag är nöjd.
Jag känner att jag ska lista med någon annanstans.
Ja, men...
Det är inte gett ett försök ens.
Ja. Gör vad du vill. Ja. Ha en glad sommar.
Ja, tack så mycket.
Tack snälla
läkaren. Tack läkaren.
Tack.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact,
you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Vi är tillbaka. I vanlig ordning får jag inte hjälp av våran husläkare.
Alltså.
Oj,
oj, oj.
Ja.
Och då?
Är du gullig?
Nej, men det men, jag för, har ju aldrig något riktigt att gå med, det är ju det.
Men du hade ju kunnat liksom börja med den där behandlingen, ja, till exempel. Jo, precis.
Så att, tröttsam patient.
Ja, men inte helt ovanlig. Jag tror om jag får säga så. Det är många ändå, som inte gör, har gjort det de skulle ha gjort.
Speglar många svenskars beteende.
Precis, på ett snyggt sätt. Ja. Det tackar vi för.
Mm. Emily är ett A-barn, faktiskt.
Ja, det är verkligen.
Ja. Ja.
Ska vi fortsätta prata om olyckliga på sommaren?
Ja, att vara olycklig på sommaren, ja, säger jag och skrattar. Ja. Precis. Något som jag tror bidrar väldigt mycket. Vi har varit inne och liksom pratat lite om det. Men sociala medier. Mm. Vad gör det med liksom värderandet av våra egna somrar på sommaren? Mm. Förstår ni?
Mm. Ja, gud.
Vad, Agnes?
Nej, men jag tror att det är en källa till en hel del press.
Ja.
Och att man, det är en så kallad jämförelsefälla. Och jag tror att våra ungdomar påverkas jättemycket av det. Och vi vuxna, ja, själva. Och samtidigt är jag själv där och bidrar med liksom härliga bilder från landet och på min katt. Och så, ja. Men jag vet inte. Man kanske skulle liksom ta och fundera lite på, jag vet inte om man kan inte begränsa sig på det sättet, men fundera på hur man förhåller sig till sociala medier. Alltså att det blir en så kallad psykologisk gränssättning man får börja jobba med. Om man märker att man mår faktiskt lite dåligt av att se alla andras härliga bilder. Men jag har också tänkt på att det finns en sorts homogenitet, att det är ens flöde. Så plötsligt är alla i Italien och sen är alla på Mallis. Och så att det finns någon sorts så här,
cykler.
Ja, eller liksom cykler av olika resmål. Ja. Jag tror att det liksom vandrar in igen på något sätt och så. Alltså att jag förstår din känsla av att man tänker att man missar någonting. The fear of missing out-grejen. Men, ja.
För det är väl ändå alltså man har väl sett att alltså, om jag tar upp Instagram så jämför jag mig inte med en person i taget.
Nej.
Kring vad jag nu vill jämföra. Om jag är en barnfri pappa som vill känna mig lite hot så jämför jag mig inte med en människa på Instagram, utan jämför mig med alla på en gång. Alltså att vår hjärna, det blir som ett super, inte superjag, men
super. Det är ju fortfarande verkligen en ny värld att förhålla oss till. Mm. Speciellt vi, tänker jag, för vi, liksom mina barn är uppväxta med Instagram, men vi är ju inte det heller. Så att jag tror att för oss som är vuxna människor, tror jag att det är extra jobbigt också.
Svårt att sortera liksom.
Ja, men svårt att, för som du säger, man vill ju lägga upp egna bilder. Eller det är skitkul liksom.
Men jag menar, förr i tiden, om någon rik rackare var liksom på lyxsemester på Mallorca på 80-talet, då fick man ju inte se det här förrän när liksom de här diabilderna var framkallade.
De skulle ha vykort till alla.
Ja, men vykort i och för sig. Men det dröjde ju ändå 3 veckor från alla. Alltså, det var ändå liksom
alla i sin adressbok.
Vad sa du?
Att man skickar en 28 bilder till alla adressboken. Kolla hur jag och Anke har det på Maldiverna.
Nej, men det är ju verkligen det med de bilderna. Och det var ju så tråkigt.
Jo, det var tråkigt, men det var liksom en sån fördröjning. Så då liksom fick man se dem i november. Mm. Och då var man inte så här, shit vilken dålig sommar jag hade. Och man fick bara se en familjs semesterbilder åt gången.
Och en pappa som såg och berättade och så sa nästa till sin fru som fick sitta på en knapp.
Gud.
Fan vad deppigt.
Ja. Jag tänker så här, för just nu om jag så här, alltså, sociala medier där man liksom under sommaren ser rosédrickande, framgångsrikt rosédrickande, fantastiska sommarresor, Kallis, alltså Kallis på Gotland med killarna eller tjejerna, samtidigt som besök på alla nöjesfält med sina barn, plus romantiska och sexuella stunder med partner, och sen den här jäkla Italienresan när folk hyr ett sånt göttigt hus som de har planerat att dela på och med pool.
Och då kan man se sexuella stunder.
Ja, men att ändå men sexuella kontexter, att någon ändå är romantisk samtidigt som de är ute i skogen och plockar svamp med sina barn. Alltså att det är just det super...
Man betyder av hela spektret av saker som är positiva och mysiga.
Ja, precis. Och då som jag då som sitter och är, kanske har barn när jag tittar på det eller inte, eller är med mitt barn, att jag jämför mig liksom med allting. Mm. Alltså det är inte bara så, om jag är med Selma och vi gör någonting, så jämför jag inte bara med dem som har sina barn och hittar på det och lägger, utan det är också det här romantiska festandet och liksom sådana grejer. Mm. Kanske.
Friheten.
Ja. Lite så. Kommer ni lägga ut mycket bilder här nu när ni åker till Grekland?
Ja, det tror jag.
Ja.
Om jag är på semester så får det mer ur humoristisk kontext.
Ja.
Jag jobbar liksom så här, det finns mycket dödtid och försöker hitta humor och tänka eftersom att jag inte jobbar då.
Mm.
Jag är inte så mycket fotar hur gött man har. Jag fotar ju inte två ben på en strand.
Mm.
Liksom. Riktigt.
Nej, men det är mycket ändå romantiska bilder kan du ju lägga upp.
Det kan jag lägga upp.
Ja. Framförallt sen du träffar Emily.
Exakt. Och
det är många som är trötta på mig. Sluta vara kära.
Ja.
Avis.
Ja, jo men man blir ju det.
Men jag tänker inte att du ska känna någon press på att du inte får lägga upp något trevligt, mysigt. Det blir ju helt omvänt.
Det måste ju vara en överenskommelse att vi får fortsätta lägga ut saker som vi är glada över och trivs i.
Ja. Mm.
Men det är ju hur vi, när vi scrollar i sociala medier, det är där vi får hitta på förändringar.
Ja.
Har du något bra knep?
Alltså det man normalt sett faktiskt rekommenderar, det är att man faktiskt begränsar sin konsumtion av sociala medier när man märker att det inte får en må bra.
Ja.
Då ska man istället undvika det.
Mm.
Är det många som har svårt med det? Kan det bli mer just när man mår dåligt, det här överskottsbeteendet eller vad?
Att man supersurfar istället.
Ja, men precis.
Ja, så, men det blir ju som ett självskadebeteende.
Ja.
Det blir så det att, verkligen.
Ja.
Jag hade ju TikTok.
Mm.
Jag blev så deprimerad. Mm. Alltså på riktigt. Mm. Det var fan länge sedan.
Har du tagit bort det?
Ja.
Det är fortfarande
borta. Jag mådde så jävla dåligt.
För det fastnade ju helt också.
Ja, för att det var för mycket intryck och allt från spädbarn som inte kan andas till flygolyckor och liksom krämer.
Mycket krämer.
Jag var verkligen tvungen att lägga ner det. Och då lade jag också av med Instagram en vecka. Mm. Men nu, Instagram gillar jag. Det kan jag hantera.
Det kan du hantera.
Men jag kan inte hantera TikTok. Jag kan inte det.
Nej.
Jag vill också bara säga när jag använder ordet självskadebeteende. Och det menar jag ju inte bokstavligen. Det jag menar med det är just att man liksom gör någonting som man... som att man hamnar i ett tillstånd. Och så scrollar man det där. Och så fastnar man i det. Och så kan man inte sluta.
Ja, för det är svårt.
Det är liksom,
fastän man märkbart mår sämre av det, så
precis.
Fortsätter man.
Ja.
Ja, men det var det jag inte kunde. Jag bara satt i timmar och scrollade TikTok. Liksom.
Det var ju också första gången vi typ låg och kollade på en film. Och du bara... är det okej om jag lägger mig på sängen och kollar lite TikTok istället?
Så det var så.
Ja, men då
det
är
första gången liksom... vi inte gjorde något ihop i vår lägenhet.
Vi måste göra sin grej.
Men det var så starkt att du bara insåg dig själv. Så här, det här mår inte jag bra.
Nej, jag mådde piss.
Men det är ju dopaminstyrt och det är därför vi har svårt att reglera det.
Mm.
Men i det här fallet så blir du ledsen av det. Och ändå så är det liksom en viss kanske frustration i det här som vidmakthåller det också.
Jo, men så kan det vara. Mm. Nu har det blivit mycket. Alltså förra sommaren var han riktigt... Då la jag faktiskt ifrån telefonen och förstod, också kunde märka att så här, nej, nu har min tumme fastnat i liksom ett scrollläge och så här, att det var cueen till att lägga ifrån den och kanske läsa en bok eller något sånt.
Mm.
Men vi får inte glömma det att, och verkligen när vi kollar sociala medier i sommar, alla lägger upp det som är härligt och maxat.
Mm. Ja.
Sen finns det så mycket i alla personers liv som inte är glatt och maxat. Och det är barn som skriker fuck you pappa. Mm. Och grillen går åt helvete.
Det är ingen som lägger upp sina relationsspråk.
Nej.
Men
oftast inte, tyvärr. Alltså det skulle ju bli en grej om man skulle göra det.
Men har ni tänkt på att man också, när man blir så där lurad av Instagram, för jag blir ju också det, och jag tänker så här, nej men alltså, allting verkar ju så himla bra, och så träffar man personen IRL.
Ja.
Så identifierar sig inte den personen med sitt Instagram och bara, va? Nej. pers. Och de har lagt upp liksom fantastiska bildskrivet, så kloka, visa ord om skogen och naturen. Ja. Och sen nästan håller på med så quotes. Och, ja. Och så är så kloka. Och sen så, när man pratar med dem IRL, så är de bara så negativa, ja. Sura, cyniska, typ.
Skönt.
Jo, men precis.
Ja, men det är en väldigt stor skillnad mellan verklighet och det som är på Instagram.
Och det ska vi
men det
komma
fattar
ihåg.
Vi ju inte Nej. När vi tittar på det.
Nej.
Nej.
Men då ska man ju påminna sig om det.
Det är som ett tv-program. Alltså, det är fiction.
Det är fiction.
Jo, det är det.
Annars skulle man ju inte, annars skulle man nöja sig med den första bilden man tar.
Ja.
Inte ta om samma selfie 12 gånger och puta med läpparna eller spänna musklerna. Det är liksom, allting är ju bara ett skådespel.
Ja.
Eller det mesta i alla fall.
Och det är så viktigt att komma ihåg varje gång i sommar. Eller året runt såklart. Då kan vi prata om sommar.
men jag tänker ändå att vi kan använda Instagram på något bra sätt.
Ja.
Men att vi måste påminna oss om den delen. Men vi kanske inte heller ska överdriva och trösta och tänka att alla som lägger upp fina grejer på Instagram är egentligen olyckliga.
Nej.
Och bara, hoppas de är det.
Ja, nej, men absolut.
Men man kan göra är ju så, alla har vi något gemensamt, att alla kommer dö sen bara.
Ja.
Alltså, kan vi
jag trodde du skulle säga så här, att vi måste lära oss att glädja oss åt andra.
Utan alla kommer dö bara.
Det kommer jag aldrig lära mig.
Ja. Nej.
Ja.
Bra hörni.
Nej, men Jesper, är det här hjälpsamt?
För mig?
Ja.
Ja, men det här har jag tänkt på lite innan. Mm. Så, och, men jag har alltid hjälpsamt.
Mm.
Men framförallt så tror jag tror att vi måste tänka på det extra mycket under sommaren.
Mm.
Oavsett anledningen till att man inte känner. För hur är, alltså, ibland kan jag tänka, vad är en lyckad sommar?
Mm.
Alltså om man ska titta på, för att om man ska bli besviken, då har man ju förväntningar och en bild av hur någonting ska vara. Men vad är en lyckad sommar för dig, Nisse?
Alltså jag har liksom aldrig gillat sommaren så mycket. Jag har inte brytt mig. Så att även nu är den, jag hyr samma landställe varje år. Det är bara rutiner.
Ja.
Sen är i början av augusti, då är det sommarturné. Det är bara samma sak varje år.
Ja.
Det är kanon.
Jag
behöver ingenting utöver det vanliga.
Nej.
Nu har det blivit roligare för att jag gör det med Emily. Men liksom, jag behöver ingenting. Jag har inga förväntningar.
Nej.
Alls. Och det tycker jag är jätteskönt.
Får man komma och hälsa på landstället?
Nej.
Nej. Okej.
Okay. Såklart du får.
Tack. Jag packar redan. Nej. Emily, vad är lyckad sommar för dig?
Nej, men samma sak. Jag har ingen hög alls förväntan.
Nej.
Jag blir egentligen bara glad att jag kan gå ut i t-shirt.
Ja.
Och känna lite värme. Alltså så är det verkligen.
Ja.
Jag måste inte åka utomlands. Nu ska vi göra det, men det är... Nej, jag vill bara... Nej. Bara man kan betala hyran.
Ja.
Men det är väldigt viktigt.
Mm.
Agnes, vad är en olycklig sommar för dig? Nej, men vad är en lyckad sommar för dig?
Nej, men jag känner också att jag inte orkar åka någonstans. Jag vill bara vara i fred, känner jag.
Ja.
Vara med min katt på landet. Och det är väldigt enkel standard på allting. Och jag tycker vi har allt vi behöver där. Och jag försöker ändå lära mina barn att liksom vara nöjda med det enkla. En åker på koll och en ska inte göra någonting och åker och hälsa på någon annans landställe. Men vi tänker vara hemma. Sen brukar jag också ha liksom lite samma typ av sommar. Att jag reser en sväng till Polen som är liksom mina föräldrars gamla hemland.
Ja.
Och det är ju för att det känns som ett andra hem. Mm.
Och det känns bra viktigt. Pedikyr.
Ja, det är bra.
Det är bra pedikyr.
Det är väldigt bra pedikyr. Du vet den här du får i Stockholm på en halvtimme. Icke-sanicke. När du är dansk. 2,5 timmar sitter de frugolonka där och bara mörbultar hårfötterna på dig.
Och det är därför jag inte tog av mig skorna. Idag. För att jag inte har åkt dit än.
Då ingår det kanske, skämt åsido, så ingår det i att en sommar ska vara lyckad för dig. Att dina fötter är lena och fina. Ja. Alltså riktigt.
Nu. Då börjar sommaren. Nej, men det är för mig en sån här viktig grej.
Alltså, jag menar allvar.
Men alltså, det har ju inte bara med pedikyren att göra, men det är någonting att få åka till det här andra landet som man har liksom rötter ifrån.
Ja.
Mm. Det tror jag många andra med andra generationens invandrare också känner är viktigt.
Det tror jag verkligen.
Och det var också jag tänker också att landställen, om man har ett landställe, jag som andra generationens invandrare, det är ingen självklarhet med landställen.
Ja, det är inte för oss heller. Vi har ingen landsliv. Vi hyr i 2 veckor.
Nej, så det är också så där. Det är inget vi ska ta för givet. Nej, folk har sticker och har sig sådär. Men nu har jag i alla fall skaffat ett landställe. Och där känner jag då att jag är bara så här, åh, jag vill bara vara där. Mm. Men jag fick ju Borrelia på en gång när vi öppnade upp den här helgen efter att vi träffades.
Ja. Ja, då hade vi pratat om fästingar väl i det
avsnittet. Vi hade pratat om fästingar.
Vi hade pratat lite om fästingar. Sen hade vi ett avsnitt med mig och Emily som bara handlade om fästingar. Men vi pratade ju om TBE när du var med.
Och Borrelia nämnde
och
du.
Borrelia nämnde jag också såklart. Men det har gått bra.
Ja, jag sitter ju här.
Det gör du verkligen. Och jag kan inte ställa dig. Nej,
jag kan inte koncentrera mig.
Kan inte röra ansiktet.
Nej, men jag tycker, jag blir också lite sådär. Nu är jag ju lite mer privatperson i det här avsnittet än psykolog, känner jag. Ja. Jag pendlar, märker ni det?
Ja, men det är ju helt okej.
Ja, men jag... Precis, jag blir inte av med min legitimation för att jag pratar lite om mig själv idag. Eller?
Nej, men fast det är tanken. Är det och jag uppenbarligen är jag som har sagt att jag hatar sommaren och olyckligt.
Ja, just det. Det var
men det tänker jag att det är väl okej att få bjuda på det.
Vadå, för det är
även om man är läkare så kan man vara olycklig.
Ja,
och
exakt.
Är man psykolog så kan man vara lycklig.
Man kan faktiskt vara lycklig när man är psykolog. Nej, men jag tycker det här temat berör mig nästan mer än vad jag var beredd på att det skulle göra innan jag kom hit.
Ja.
För jag får jättemycket minnen av just hur mycket reflektioner jag hade under uppväxten och hur mycket mina barn reflekterar också på sommaren. Jag nämnde ju för er att min äldsta dotter, hon hade så fina perspektiv på det här, hur just det inte är självklart för barn och ungdomar att ha det roligt på sommaren och ingen kanske ringer till dig på sommaren, folk bortreser, du har ingen koll på någonting, utan det är ganska så här, brist på rutiner gör ju folk faktiskt ganska folk kan må dåligt på grund av att de har bristande rutiner.
Ja. Mm. Lite lagom schemalagt ska mitt liv.
Ja,
vara,
då kan
faktiskt.
Man ju också ha härliga rutiner om man ändå är ledig.
Precis, det behöver inte. Ja, vad
så? Inga liksom inga fascistrutiner.
Nej, men precis, nej men så här, rutiner är ju asbra. Det låter så jävla tråkigt men man mår ju så sjukt bra av det.
Och rutinerna kan ju vara väldigt trevliga. Jag har faktiskt aldrig tänkt på det. Jag tänker alltid brist på rutiner tänker jag, men det är mitt schema på jobbet som försvinner och det måste jag ju ha. Men det är klart jag kan ju hitta komma på nya scheman.
Kan sätta du rita en halvtimme om dagen?
Ja.
Ta en glass varje dag efter 5.
Ja, springa ska jag faktiskt göra så att jag vet hur bra det är men jag glömmer bort det.
Jag tränar ju alltid varje dag på semestern bara för att ha pump om jag måste bada.
Ja, men apropå.
Det där är ju liksom, jag är jättenöjd med det.
Ja, men nu kommer jag att tänka på det här just att klä av sig. Behöva liksom ventilera sin kropp till alla såsyn. Vad gör det med folk? Liksom?
Vad gör
det är inte så bekvämt.
Jag badade ju med t-shirt när jag var liksom 13.
Men du ser.
Ja.
För att jag skämde så mycket.
Ja, precis.
Men det är så kul. Man är inte knubbig och 13 år. Badade med t-shirt. Man ser bra mycket mer knubbig ut än man badar med t-shirt kan jag säga.
Jo, men precis.
Vem är fett man... i t-shirt?
Ja. Eller ja.
Nej, men det var ju jättekänsligt. Och det har det liksom suttit i. Även fast jag vägt liksom 25 kilo mindre vi gör nu och pinsmal så har det alltid suttit i.
Ja.
Liksom just att ta av sig på sommaren.
Får jag bara fråga, så här, det är lite off, men hur var det? Kom du in i puberteten lite senare eller?
Nej.
Nej? För ibland så var den här liksom tillväxten innan man började växa på längden.
Ja, men jag fick också sådana knölar, du vet, man boobs.
Ja, jo men precis. Been there, done that.
Oh, fan. Mm.
Så jag kommer ihåg just, alltså det är nog enda tiden i mitt liv som jag verkligen kände den kroppsskam.
Mm.
Men det är verkligen så att ta av sig på sommaren. Att många, och sen folk som är jätte lugna med det och så här. Vadå?
Liksom. Men så här, nökenbad, ja.
Ja, och jag märker ju, jag går ju fortfarande runt i höstkläder. Det är så jävla lång tid för mig att liksom, vad heter det, akklimatisera mig i den här naken. Typ när vi var ute nu och tog våran lilla middag. Jag hade ett linne. Alltså jag tyckte det var skitjobbigt, men det sa jag inte till er. Men att bara sitta ute med ett linne kändes inte bra.
Nej. Mm.
Jag tycker det är jättesvårt att få fortfarande i stan, det har jag pratat om någon gång, men ha shorts tycker jag känns, det känns fel på något sätt. Fast det är ju inte det och det är en förutsättning för att man ska överleva när det är.
Jo, men jag är bakom ribbing där. Du ska ha långbyxor på
dig. Är du det?
Ja, gud.
Nej, men för att det är så jag känner. Men sen är jag så här, shit, det här går inte. Jag kommer dö vid Odenplan om jag fortsätter. En sax. Nej, men liksom så.
Nej, det är ganska hårt.
Inte för att jag skäms för benen, utan det är en ribbing-grej snarare.
Det är något inpräntat från. Okay. Ja. Inte lång kortbyxa i stadsmiljö.
Nej, nej, men då har jag liksom blivit uppfostrad av henne i smyg, tror jag.
Men beach 2023, liksom.
Ja, men, vad är det för snack?
Vänta, jag och Nisse hade ju bestämt att vi skulle träna varje dag den här veckan innan vi drar.
Ja, men ni ser, lite intensiv spurt här.
Men sen kommer Emily märka när de går ner till stranden första gången, kommer jag säga, jag ska bara fixa en sak, och då kommer jag bara peppra armhävningar.
Ja.
Det är sorry, jag kommer med gummiband och så är det bara.
Men
när Adonis dyker upp på stranden.
Ja. Vem är det? Är det du?
Nej, alltså, en gud.
Jaha.
Nej, men någon sorts, man brukar säga det om de här väldigt vackra männen som dyker upp på stranden.
Ja, i Spiros.
Jag bara, det är någon gud.
Du har ju inte fel. Det kommer
moderna gudar, faktiskt.
Den vackra guden.
Det är aldrig någon som har kallat mig för Adonis i Grekland, kan jag säga.
Älskling.
Det är ju så att man skojar om så här, ja, det blir vassen för dig i sommar. Alltså det skojar man, så skojar ju folk fortfarande. Nej, kan vi bara lägga av med den skiten?
Ja.
Fan, här och nu.
Köp en våtdräkt istället, det gjorde jag.
Ja.
Nej, men det är ju hemskt. För det blir ju en kroppshets åt alla håll. För det är ju bara folks dåliga självkänsla och självförtroende.
Ja.
Och, så det är ju jobbigt. Och jag har också så här, om inte, jag vill ju alltid köra en soldusch innan. Så att jag inte ska vara kritvit och så.
Ja,
alltså det, jag tycker det är skitjobbigt.
Ja. Någon gång är man ju liksom kritvit.
Ja, och sen är man röd.
Ja, jag vet. Polen sa ju du. Polens flagga sa du att du...
Men nu kommer jag att tänka på det här. Det regnade ju igår och var så mulet. Man bara, gud vad skönt.
Skönt.
Behöver jag inte vara där ute och ha älskar så himla det. Härligt och roligt i solen och utnyttja vädret.
Ja, men det är ju så. Det. Älskar regn just av den anledningen. Då kan man bara vara inne och spela synt.
Köpa plockgodis.
Hålla på med tändstick. Alltså så göra saker som inte...
Alltså, jag håller på med
tändstickor. Nej, men jag tänkte hålla på och bygga grejer. Man kan göra så viktiga grejer och det är okej.
Okay. Så när vi var små, det var då man hyrde film på sommaren. Det var ju fantastiskt.
Mysigt.
Moviebox.
Ja. Kodisballan, förstår jag. Ja.
Vilken dynga.
Vilken sommar.
Ja. Vad säger ni? Känner vi oss lite klara med det här ämnet? Eller vill ni tillägga någonting?
Ja, men har vi några så här... Har du någon bra bara så här... För att, har du någon... Har du något smart, Agnes, just kring hur man kan hantera känslan av, alltså det här, just den här förväntningar och att inte bli besviken. Alltså finns det något kort sånt som du har att säga om att vara besviken över vad det än må vara?
Men ja, för jag tänker sommar. Också midsommar. Man blir inte bjuden någonstans. Liksom, blir ensam, alla barnen åker iväg på olika håll.
Ja.
Det kan ju vara skittungt. Liksom.
Ja, men vet du vad, Agnes? Nu kan apropå och jag har inga planer på midsommar. Hur ska jag och jag vet inte ens vad jag vill göra. Jag hade planer och sen gick de i stöpet. Men det är om några dagar bara. Har du några tips? För jag är lite så här, det är som nyårsafton. Egentligen vill jag inte gå på någon stor fest och liksom så, men har du några bra tips? Tänk så här oavsett vad du gör.
Har du din dotter?
Nej.
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 Synd.
Ja, det är jättesynd.
Ja.
Det är kört, va?
Nej.
Nej, det kanske inte är
men hur
fråga.
Svårt är det för dig att... Alltså, jag tycker att det är krångligt och jobbigt att bjuda in dig själv till några stycken. Alltså, jag tänker på de som står dig lite närmare.
Ja, men jag tycker att det är lite svårt för att just den här midsommaren så är många iväg och liksom så. Men mina planer blev bara abrupt inställda. Så, att det är liksom
så du hade planer?
Jag hade planer.
Men de ställdes in?
Ja, ja.
Mm-hmm. Och om det inte hade varit midsommarafton, vad skulle du annars kunna tänka dig göra en sån dag där du skulle vilja göra någonting gott för dig själv som du mår bra av?
Alltså efter en rätt liksom intensiv vår så skulle jag ju egentligen bara vilja vara alltså vila. Jag skulle gärna vara med några vänner, alltså lite så, men jag har inte, jag vill absolut inte gå på någon hejdundrande fest och så, utan snarare, ja, men så återhämtning och vara i naturen. Det har blivit min grej.
då kanske det är där du ska hitta din egen midsommar. Att du faktiskt går en lång liksom, jag vet inte, skogspromenaden, någon gör en utflykt, åker någonstans lite längre ut, jag tänker utanför Stockholm till något naturreservat och vandrar eller någonting. Gör din egen grej.
Tyresö nationalpark, lägg dig ett vindskydd, ta med en god bok.
Och bara så här,
ja, men precis.
Gör motstånd mot midsommar och gör din egen grej och gör en sån sak. Det kan ju vara en skön liksom, ta över kontrollen över det här.
För jag vill inte vara i lägenheten.
Nej.
Det känner jag väldigt starkt emot.
Jag tänkte först att du kunde låna vår lilla stuga. Det kan du ju göra.
Ja. Men... Fyresta nationalpark. Ni som hör detta, kom inte och skräm mig när jag sover. Bara. Inte och ställa några läkarfrågor, men jag kommer ligga i ett vindskjul.
Nej, men det är ju något, där tar du kommandot och gör en sån grej. För det du egentligen behöver, det du säger här, det är ju att du behöver återhämtning. Inte en jävla fucking midsommarfest med massa sprit.
Nej.
Och att man låtsas ha kul.
Nej.
Nej, alltså
det skulle vara ett spel om jag skulle
Och sån är jag befinner mig ibland i en sån situation där jag sitter så här och tar efter traditioner som jag inte ens tycker om. Så hallå, punka dig igenom det där.
Ja, men grymt, det ska jag göra, så ska jag berätta hur det gick. Får vi se om det blir ett vindskjul eller spybar.
Men jag har några saker som vi har berört här som jag ändå tycker kan sammanfatta det vi har gått igenom. Ja. För det är ju faktiskt så att man måste utgå från det som är. Märker du att du faktiskt saknar dina rutiner och att du blir deppig, att du vänder på dygnet fullständigt. Det är ju också solljuset som förvirrar. Vi kan inte gå och lägga oss. Du sover för lite eller bara liksom börjar streama massa serier och det blir inget bra. Då kör man lite den här schemalagda rutingrejen. Bra, då gör du det. Men sen finns det ju de som behöver lära sig konsten att inte göra någonting. Som bara vill ta det lugnt. Och inte hålla på med sociala medier. Så allting, ni vet, en sorts detox. Då tar man kommando över det. Så att nu tänker jag inte liksom hålla på och fixa och rensa och städa och hålla på med byggprojekt. Utan det är snarare det andra som behövs. Göra liksom motsatsbeteenden till det. Nu ska jag fan lära mig att bara ligga här vid den här sjön och inte göra någonting.
Inte ens dricka alkohol.
Och det kommer ta, för vissa tar det några dagar, mer än en vecka att varva ner. Vissa blir sjuka. De får influensan direkt när de går på ledighet.
Jag brukar börja gråta en vecka in på semestern. Och så har det varit. Alltså inte för att jag är ledsen, utan bara så här.
Bara rensa ut den där stressen. Och sen efter en vecka drygt så börjar man kunna landa igen. Eller landa på i den här nya liksom
avslappningen.
Jag tycker att det låter som riktig semester.
Jag blir liksom
sugen på det där.
Jag saknar faktiskt. Jag märker att många patienter, det är inte helt ovanligt nämligen att folk söker i början på september eller i slutet på augusti efter semestern med liksom en sån här: jag skulle bli pigg under semestern, men jag är tröttare än vad jag var innan. Någonting är fel. Det måste vara något fel på mina värden och sådana saker. Och då, min spaning är just att man fyller semestern med aktiviteter. Det är nästan mer stressigt än liksom vardagslivet. Och dessutom att de flesta dricker väldigt mycket alkohol. Och vad gör alkohol? Alkohol ger ju ingen återhämtning.
Nej, tvärtom.
Det ger dålig sömn, man blir rätt sliten. Så det är något också att tänka på kanske.
Men som sagt, lagom dos av den här liksom, om man gillar att vara social, då kanske finns några nyckelpersoner du vill träffa eller hälsa på. Okej, bra, men så fort det blir så där forcerat och pressat, när det blir prestation på en semester, då ska man känna igen det och säga nej, nu tänker inte jag göra någonting. Jag tänker inte göra några planer överhuvudtaget.
Lägga i backen.
Jag vill bara vara i fred där. Jag tänker mycket att min katt hjälper mig med det. Jag liksom följer hennes liksom, beteenden. Och så jag låg typ nästan en hel dag i Boden med henne och tänkte jag tänker inte röra mig så länge hon ligger på mig. Det betyder att jag ska ligga här med katten på mig. Jag tänkte inte röra mig, för då vaknar hon.
Hur långt det tog det innan
hon vaknade? Flera timmar.
Det var kul. 12-13 minuter. 12-13 minuter. Minuter.
Men det är svårt, för man håller kanske på med mobilen och sådär. Och sen bara till slut bara, nu beter du dig som en katt. Alltså är världens sämsta psykolog nu som pratar om katter.
Men jag är världens bästa psykolog. Jag har ju skrivit till och med på Instagram att det är.
Och sen ska jag kan citera, när man jämförs med andra, ska jag citera den stora mannen, min vän, komikern och programledaren Ahmed Beran. För han sa en sak till mig, just det här med att jämföra sig inom vår bransch. Men det kan man applicera på vem som helst.
Ja.
Han bara, sluta liksom, trån efter det alla andra har. Se till det du själv har, för jag kan lova att det är många som är avundsjuka på det också.
Ja.
Så att man liksom ska bottna i det man själv. Att gräs... inte jaga det som de andra.
Kika över på nästa gräsmatta.
Jag får inte göra parlamentet. Men du får göra det här. Det är jättebra att göra det.
Ja.
För det kallas för hedonistisk adaption.
Okay.
Det här att man hela tiden strävar efter att bli bättre, få mer, göra mer, tjäna mer, ha bättre semester, åka dit och hit. Mm. Folk tenderar att bli olyckligare av det. Och när man upptäcker att det är den liksom hetsen man håller på med, så kan man liksom landa lite och bli mer tacksam för det man har.
Ja, eftersom att det är folk som tittar på dig och säger, jag vill också ha det. Mm. Alltså att man liksom bara tänka, man får vara nöjd och stolt över det man har.
Ja, och alla kan inte ha allt.
Nej.
Så är det ju.
Nej. Så är det verkligen. Ja.
Fan vad, tack så mycket. Och det här är ju inte så här, nu pratar vi om generaliserat ångestsyndrom i det här ämnet, utan det är ju ett lite diffust ämne. Så att jag tror att det är därför vi pratar om katter och allt möjligt. Och katter lär oss ju säkert mycket då.
Men det är väldigt trevligt att träffa människan, personen.
Bakom katten. Ja,
bakom katten.
Bakom Kajsa.
Ja, nej, men vad känner ni er nöjda?
Ja, för vi har lite frågor också.
Vi har några frågor på det här ämnet.
På det här ämnet? Mm. Vad roligt.
Så att vi kommer ta dem. Ja. Och sen låter vi resten av frågorna vara tills vi tar sommarspecial.
Vad härligt. Och jag ska bara säga det att om ni där ute när ni lyssnar känner er olyckliga och misslyckade, skriv till oss. Jag kommer i alla fall sitta och svara och så och peppa. Peppar vi varandra, Sommarsverige 2023.
Yes, det är det vi tillför.
Det är vi värda.
Jag tror att det här avsnittet är viktigt.
Ja, det är helt säkert.
Så bra idé det här.
Ja, bra Jesper.
Ja.
Ja, tack för det.
Varsågod.
Varsågod. Så fin. Ja.
Jag ska bara se hur jag byter in.
Klipp bort de här tacken och varsågoda.
Du är så fin.
Nu ska vi se. Vad fan är som måste. Okej, då har vi en fråga från Elin.
Hej Elin.
Hej Elin. Mot slutet av semestern får jag alltid lite deppiga tankar. Ångesten och konstiga kroppsliga symptom, typ darrningar i benen och så. Även om jag försöker äta okej och träna, vad beror det på? Jag brukar sakna jobbet lite, så tror inte att det beror på ångest över jobbet. Vad kan detta bero på? Det brukar gå över när jag börjar jobba igen. Med vänlig hälsning, Elin.
Ja. Det kan nog vara just omställningen som Elin känner av mellan det här alltså vila, lugn och sen att kroppen med hjälp av hjärnan då förbereder sig lite inför att arbetet ska börja och så. Deppigheten, ja, ibland är vi deppiga eller ibland är vi lite mindre glada och lite eftertänksamma. Det kanske finns någon nostalgi eller någonting kring att nu är sommaren slut, nu är det ett år kvar och liksom en sån stund för Elin. Eller vad säger du?
Nej, men jag håller med dig till 100%. Och jag tänker i liknande termer att man liksom mobiliserar sig från lugn- och ro-systemet och ska in snart i drivsystemet. Därav de här symptomen, tänker jag.
Ja.
Alltså att man på något sätt måste koppla om. Mm. Så det är lite fint också, kan man tänka sig, att kroppen är van vid att det kommer ske en omställning här mot slutet. Jag känner igen det där.
Okej.
Mm.
Ja, nej, men, och det som är viktigt det är att inte acceptera det.
Mm.
Att så här, åh, nu känner jag mig lite gråtig.
Mm.
Så att man inte blir rädd och tänker att nu går jag in i en depression eller i någon utmattning. Alltså någon så.
För att då, som du sa att du gjorde i början på sommaren.
Ja,
mycket känslor.
Ja, men någonting händer. Jag blir gråtig. Men det är bara nu, väldigt kort.
Nu visar det sig här då också i skakningar och darrningar. Men det är väl helt fullt normalt.
Ja, vi skakar och darrar ibland.
Ja.
Men kommer det tillbaka varje år så är det inget farligt.
Nej.
Liksom så.
Ja, men det är en liten mobilisering. Att man, jag tänker att det ändå är någon sorts mobilisering i kroppen som kan skapa det.
Ja, tack.
Ja, tror jag.
Ja, jag tror det också.
Emelie, har du någon där?
Yes, här kommer min fråga.
Skönt att vara luddiga tillsammans.
Ja, gud.
Vad tror du? Tror du? Jag tror det. Jag är inte säker. Vad tror du? Eller?
Okej. Hur lär sig en hantera dels FOMO av att vara bortrest när andra bjuder in till fest och dels att ingen kan när den bjuder in till eget event? Logiskt sett så har jag 100% förståelse för att alla inte alltid kan och att det ibland blir så att alla råkar ha planer samtidigt. Men tycker ändå att det gör så ont när jag vill arrangera roliga saker men ingen kan.
Åh. Det där är en anledning till att jag nästan aldrig har fest. För att jag är just rädd att ingen ska kunna komma. Men jag jobbar på det. Ja. För oftast kommer ju folk. Men hur hanterar man FOMO? Fear of missing out. När den här personen var ivägrest och var bjuden på en fest som hen ville gå på.
Att hon inte var på plats liksom.
Ja, men den känns mindre kanske jobbig för hon som skrev än den andra där, att ingen kommer. För ja, det är liksom, så är det ibland, saker och ting krockar. Precis av samma skäl som när hon eller han arrangerar något, så är de andra bortresta och kanske tänker så här, fan, jag missar hennes fest. Så det är lite så där, det får man ju kanske räkna med. Men jag tänker på de som fyller år i juli. 4 juli, 5 juli. Alltså den säsongen då alla är bortresta. Ingen kan komma på din födelsedag. Inte ens dina släktingar.
I mitten på juli.
Ja, och min ena fyller år den 4 juli. Ja. Så det där är känsligt när det kommer till den typen av födelsedagar och sådär. Men jag tänker nog att när hon själv är bortrest, helt enkelt bara känna igen vad som händer med henne. Vända och att det brukar göra det, och allow it with acceptance, alltså tillåt det med acceptans och sen så att säga påminna dig själv om hur det ligger till och vad behöver du just nu i den här stunden när du tänker de här negativa tankarna. Det blir lite av ett tillstånd som man kan ta sig ut ur. Så att jag menar, det är ju liksom egentligen, tänker jag, någon sorts flöde av tankar som kommer och som är återkommande. Och sen i nästa stund när hon bjuder in och känner att ingen kommer, det där är ju någonting som man också kanske bör fundera kring, om det är så att det faktiskt bara är dålig timing och att man inte överskattar de här negativa tankarnas betydelse och alltså att man inte tar dem för sanningar. För vi tenderar ju att ha massa hypoteser och fantasier om vad människor tänker och känner och att de undviker oss eller så. Då är det bättre att du ringer och frågar. Vet ni, det har jag gjort. Jag har faktiskt frågat sig, förlåt, men är det något annat kalas samtidigt som pågår, eller vad är det som händer? Eftersom det är ingen som svarar på det här, på den där kalasen.
Det kan man ju älska, att man tar tag i saker och liksom...
Ja, men fyller i luckorna.
Ja, fyller i luckorna kan man
för fantasin är sällan till vår fördel. Exakt. Det är sällan vi säger, åh nej, ingen kommer för att de planerar en överraskningsfest åt mig eller jag köper en jättepresent. Utan det ofta är det ju för att det jag gjorde häromdagen, det har spridit sig, att jag fräste ifrån. Alltså lite så. Ja, det är ju... Då är det bättre att ta reda på sanningen då. Eller...
Inom kognitiv psykologi så kallar man det för att man fastnar i olika tankefällor. En sån heter ju personalisering, att man tar saker personligt och att man ägnar sig åt tankeläsning, spådomar, alltså allt sådana här saker som man faktiskt inte har någon koll på, men som man faktiskt tolkar som sanningar. Alltså det ger känslor som att det vore sant. De har övergivit mig och de dissar mig och de gör hellre det där med henne och honom.
För mig var söndag, att ringa någon på söndagar var en sån där, alltså det var mitt tillfälle då jag kände mig övergiven och fyllde i liksom att nu har de haft en konferens om hur dålig jag är, men du vet så. Jag kommer ihåg att key moment var när jag insåg att så här, söndagar, det är ingen som svarar för att det händer mycket grejer, folk är bakis, alltså sådana grejer, så att nu ringer jag fan aldrig någon på söndag. Ringer på lördag.
Nej, men så kan man skita i
det. Lite så, men just att fylla i, varför, anledningen.
Jag hade också ganska nyligen ett litet kompisgäng har jag liksom. Och så fick jag för mig att så här, nej men nu, hon svarar inte på mina sms. Och han plötsligt ringer aldrig mig. Och så började jag dikta upp något i huvudet att de är sura över någonting. Och de har snackat ihop sig.
Jesper började ringa mig plötsligt.
Nej, men att man även som vuxen kan plötsligt hamna i ett läge som man var i när man gick i liksom mellanstadiet.
Att vara vuxen är bara, det är att vara ett stort barn.
Det är ett barn med lån.
Och ibland skägg. Och utslag under armarna.
Jag har en till fråga. Eftersom att ni har så mysigt ihop måste jag...
Det är bra att du modererar den här diskussionen.
Här kommer säsongens sista fråga på samma ämne då. Hur får man fler vänner och blir mer socialt självsäker om man är väldigt introvert, låg självkänsla, lågt självförtroende, svårt att vara bekväm med sig själv eller andra? Dessutom social ångest, men som är hanterbar, alltså kan jobba, träna, umgås med folk, men oftast är rätt tyst och obekväm i speciellt gruppsammanhang. Mm. Har svårt att få uppmärksamhet etc. Mm. Anpassar mig mycket till andra och är people pleaser. Lägger mig ofta i underläge för att bli omtyckt etc. Speciellt för det med samma kön, andra tjejer. Mm. Vården tar inte emot en då man inte mår så pass dåligt. Vet inte om det har med ert ämne att göra, men ta gärna med om ni vill och har möjlighet.
Mm. Och det har vi, fan, vi både vill och har
en av de bästa frågor jag har. Mm. Gud vad jag kan känna igen mig i det.
Mm. Ja.
Så här, people pleaser, är rädd i sociala sammanhang. Mm. Man försöker säga någonting men så tittar man bort. Alltså, ja. Så här,
får jag bara kommentera, Agnes, du kommer få svara på den här frågan, men får jag bara kommentera det här att vården inte tar emot.
Mm.
Och det är klart att som läkare så har jag väldigt lite att bidra med i det här. Alltså som, om jag liksom bara håller mig till det medicinska och min utbildning.
Mm.
Men det här skulle ju vara ett solklart fall, för det här är ju ett lidande, låter det som.
Gud, ja.
Ja, att faktiskt för en kurator eller en psykolog på en primär, alltså på en vårdcentral, ska definitivt ta emot. Mm. Så ska jag säga. Mm. Över till Agnes.
Mm.
Stor fråga.
Ja, och jag tycker också att den är så himla viktig. Och som du säger, Emily, att du känner igen dig i det där. Att man faktiskt sitter och låtsas ha kul på en midsommarfest och egentligen bara vill att den ska ta slut. Och man håller på och är så här härlig och trevlig. Mm. Och ingen kanske har någon aning om hur jobbigt man tycker att det är på insidan. Det kostar väldigt mycket energi. Så den här sociala ängsligheten, jag skulle vilja bara berätta för dig att det är så många som känner igen sig, men jag ska inte heller bagatellisera lidandet. Men jag tror många är så bra på att dölja det där. Så det är säkert, det kan ju vara så att det är många som inte vet att du känner så här. Och det jag hoppas är att du skulle kunna träffa några få personer som du känner dig tryggare med. Alltså några nyckelpersoner. En eller två.
Mm.
Kanske någon som är mer som dig. Och som du kan umgås med på det här sättet. Där man inte behöver vara så himla rolig jämt och social. Utan man bara umgås på det sättet. Ni behöver inte kanske ens prata med varandra. Det finns olika sätt att umgås på. Men vi tror ibland att det är en viss stil som gäller. Att det är så här vi ska vara när vi har kul ihop.
Ja.
Ja, man brukar säga det liksom blir lite bättre. Man hittar några personer som är lite mer som en själv.
Mm.
Verkligen.
Det var ju tidigt i vår relation så beskrev du exakt det här. Hur du kunde känna så här.
Ja,
Och då fick man bara säga, okej, då måste, för jag är ju tvärt emot. Och så fick man bara sätta sig in i varför Emily kanske inte ville följa med på ett födelsedagsfirande eller något. För att det blir för jobbigt.
Mm.
Och det blir för mycket att ta in och det är liksom... Det är inte bra.
Ja, det var också så att vi var inte tillräckligt trygga i varandra i början av vår relation. Så jag kände bara att jag har bara mig själv. Jag orkar inte det här.
Mm.
Jag
vet inte vem mycket energi att upprätthålla.
Exakt, jag vet inte vem jag ska vara med 20 nya människor. Så de kommer inte tycka att det jag säger är roligt. Eller man liksom...
Och då kanske man är en person som vill prata med en person i taget. Ja. Man är ingen powerminglare. Och man tror ändå att folk reagerar på att man liksom bara ställer sig ett hörn och vill ta det lugnt. Då kanske folk kommer till den i så fall och pratar. Men tänk om det inte gör det då.
Exakt.
Så att det är ju utmaningar i sociala situationer. Så jag har liksom, så här, jag förstår verkligen att den här sociala pressen, den är stark. Men att vi har liksom, vi måste få vara olika. Ja. Alla kan inte vara powerminglare. Men däremot om du känner liksom så att de här sociala färdigheterna, de vill jag fan bli bättre på.
Exakt,
de här är viktiga för mig. Liksom. Här vill jag träna upp den här förmågan att liksom kanske stå upp för mig själv, uttrycka mina behov och åsikter och inte sitta på det där mötet och bara le och bara absolut, absolut, utan här vill jag träna mig på sunt självhävdande beteende. Då kan du göra det med en psykolog, du kan till och med göra det hos en psykologstudent gratis på de olika institutionerna där ni tränar på de här områdena. Här vill jag träna mig på assertiva beteenden. Jag behöver inte powermingla, men jag tänker fan men inte bli överkörd på mitt jobbmöte.
Alltså.
Powerminglandet, det kan du lämna till mig.
Ja, då tar du det.
Bra snackpåsen. Jag kan bara gå och ta all, det kan vara kul mat.
Ja, men sen, alltid... Man kan ha olika roller i en relation också. Och då är det kanske skönt att han tar den. Att Lisse tar den. Liksom.
Samtidigt som jag kan ju verkligen känna, för jag är en extrovert person egentligen.
Ja.
Så jag skulle ju gärna vilja vara en powerminglare, men det har bara...
Jag känner igen jättemycket. Det var inte alls länge sedan som jag insåg att jag har spelat rollen av en powerminglare. Mm. Och alla har sett mig som en powerminglare. Men på senaste åren har jag lärt mig att jag tycker inte alltid att det är kul. Och jag tycker det är jobbigt med förväntningen att alltid rädda en middag när folk när det blir tyst och så. Och det är fan det skönaste. Nu kopplar jag inte till frågan helt, men just det du säger. Jag är extrovert, men jag har också väldigt stort behov av att inte ha pressen att vara det.
Ja.
Och det är typ det största som har hänt mig, att jag kan sitta på en middag och så blir det tyst och så sitter jag och njuter, bara lutar mig tillbaka och ser vem ska lösa den här gången. Så. Och så, det är vad jag har roligt med nu för tiden. Liksom. Men just förväntningar på vem man är, och om det är någonting man är duktig på så är det ju upprätthålla fasaden. Det är ens expertis.
Gud,
att vara powerminglare eller alltid vara med.
Stämningshöjare.
Stämningshöjare.
Så ett jävla ansvar.
Så Nisse, du får hjälpa mig också.
Ja, men alltså, man kan boka mig nu.
Ja, det kan man
också. Du som skriver in här, du ska bara vara stolt över din egenskap.
Ja.
Det är det som gör dig till den personen.
Men jag kom på en sak, att när det rör sig om social ängslighet, då handlar det ju ändå, som i det här som du läste upp från det här forumet, att man längtar efter gemenskap och man tycker att den sociala ängslighet hindrar en.
Ja, det är sant.
Men kom ihåg att det finns personer som är asociala. Jag är lite så här också extrovert, introvert. Det blir ju liksom, som du märker, en dynamik som blir lite så här dubbelbindande. Men om vi säger att en person är asocial, då kan vi inte missförstå vad det betyder. Det betyder att någon faktiskt inte behöver eller vill eller tycker
längtar,
det är så här, längtar inte alls efter sociala relationer. Och då får det vara så.
Ja,
man tycker det är fine.
Ja.
Eller hur?
Vi måste gå ifrån normerna kanske.
Ja.
Alltså, rent.
Ja.
Vad
och det är ganska befriande med någon som är så på en fest. Ja. Där, bara, nej,
framförallt har det varit extremt roligt och befriande för mig.
Och vara asocial.
Det har varit fantastiskt. Bara göra annorlunda.
Ja,
och komma hem lite piggare och lite
du kör
gladare.
Inte över dig själv.
Nej.
Där.
Ja, det ska man tänka då. Gör annorlunda. Våga göra annorlunda typ.
Ifrågasätt normerna.
Ja.
Ja. Det är svårt med så här, liksom bindreklam där alla tjejer i grupp skrattar på ett så här sätt som jag aldrig har sett någon skratta på. Ni vet, så här, alltså alla. Och så, då är det ju svårt att kunna sitta där och känna att nej, men jag når aldrig dit.
Nej, jag fattar grejen.
Så ifrågasätt dem där.
Hoppas du fick ett svar som du tyckte om.
Alltså, välj ut det av svaret som passar dig.
Ja.
Och klipsan ihop.
Som känns
men tack så mycket. Det är så himla ärligt och fint. De här har ju varit mer inte annars. Det är sjukdomar folk.
Mm. Ja.
Som, om en psykiskt en psykisk mående.
Och hjärnan sitter ju i kroppen, eller hur?
Herregud.
Yeah. Ja, men gör ju det.
Jo, men det var så härligt.
Ja, men jättehärligt. Vad kul med de här frågorna och när Agnes är här.
Men där kommer vi behöva sätta ner foten. För vi ska ta sommarlov nu i en vecka.
Ja.
Sen är vi tillbaka med ett kort avsnitt.
Ja.
Precis.
Agnes, supertack för att du kom.
Agnes, tack för att du kom, Agnes. Det är du verkligen.
Tack.
Kvinna bakom katten.
Som
Native American.
Agnes, du kommer tillbaka i höst, va? Ja. Vi är inte alls klara med dig.
Det är trevligt.
Tack, måste, tack. Nej, men tack, jag vill det.
Ja, du är mer än välkommen. Jesper Salén, skitbra gjort. Emil Uggla, kanon.
Du med.
Tack Daniel Aldermark som är vår klippare. Och tack alla som har lyssnat och alla som skickar in frågor. Glöm inte att skicka in frågor till fraga@ariasjuk.se eller gå in på ariasjuk på Instagram. Börja följa oss. Skicka direktmeddelande. Där kan man också skicka röstmeddelande. Gör det så kommer vi besvara era frågor i sommar.
Ja.
Tack för den här säsongen.
Ja, men tack så jättemycket. Jag älskar er alla.
Ja, jag älskar er också.
Man får säga det.
Ja, men jag känner också så.
Jesper, jag respekterar dig.
Puss.
Hej.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.